Prognosmarknader har blivit väldigt hett, det vill säga att satsa lite pengar på vilka samhällsfenomen som kan tänkas inträffa. Och nu har det till och med nått CBS 60 Minutes, där man har hittat en person som vann stort på att gissa varför J.D. Vance blev vicepresidentkandidat. Lyssna på det här, Sofia.
So that goes back to 2016 when he picked Mike Pence. And buried in one of the articles for why he picked Mike Pence is that Mike Pence had a one-syllable name. And Trump has a one-syllable name. And Trump is very into marketing. And so I was looking at the names and I was like, who's one syllable? And not only is Vance one syllable, he's only two letters off of Pence.
So you bet $4,000 and you ended up winning $250,000?
Yes. Yeah.
It's a smart play.
It is a good bet, yeah.
Jag tycker det är så kul att han också får med sig liksom 60 Minutes på att det är ett väldigt smart play i hur han lägger fram det här, att liksom djupt begravet i en artikel så avslöjades det när det egentligen... Det är mer en liksom bra inramning av honom än att det faktiskt var ett smart bett, eller? Nej. Även om han vann pengar.
Ja, och jag vet inte om man ska bli mer... Ska man bli mer oroad över att tanken av att presidenten väljer sin kandidat för att han har ett bra namn är det värre än, eller är det värre att så här, det funkar och han vann 2,5 miljoner på den, med denna tes att det faktiskt var tillräckligt starkt. Ja, det säger någonting om vår samtid, tycker jag.
Dags för oss att börja med prognos.
Exakt. Prognosen. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I veckans avsnitt, Google gör årets comeback. Är det Sergey Brins förtjänst, kanske? Vi tittar på fenomenet enshittification. Och för er som har saknat Succession hittar vi en repris av en klassisk scen på en fest i San Francisco.
Vad tänker du på när du hör det här klippet, Björn?
You come in here and look at that and say I can't read that. You read 10 times better than half of those girls over there.
You did.
And you come in here with a defeatist attitude. I don't have a bad attitude. Maybe I am angry inside. I've been through stuff, so I'm angry.
Yes, but it's not. This is not. Be quiet, Tiffany. Be quiet.
That's what is wrong with you.
Stop it!
I have never in my life yelled at a girl like this. When my mother yells at this, it's because she loves me. I was rooting for you. We were all rooting for you. How dare you? Learn something from this.
Man kan väl konstatera att TV är inte vad det var en gång i tiden. Det är som Tyra Banks som står och skriker på någon stackars förhoppningsfull modell och bara vrålar och säger jag gör det här för din skull. Känns ju mer som någon slags orealiserad trauma än TV-underhållning, men vad vet jag, det var ju väldigt populärt.
Men det här klippet väcker ju liksom väldigt starka barndomsminnen för mig, när jag liksom var hemma och käkade ostmackor efter skolan och kollade på America's Next Top Model, för det var från det programmet som det här klippet kom ifrån. Även om då Tyra Banks utbrott kanske inte var programmets finest moment, så var det ändå ikoniskt.
Jag tyckte det var, framförallt var det ju hela tiden det här programmet. Det var omöjligt.
Ja, på förmiddagen.
Jag följde aldrig detta, men jag har ju sett hur många avsnitt som helst. Det var omöjligt att undvika America's Next Top Model, även om man liksom försökte, så att säga. Jag vet inte hur många serier eller säsonger det var av det här programmet, men ja.
Jag tror inte att det finns kvar faktiskt, men nu för tiden så följer ju vi en helt annan version av det här programmet, kan man säga. America's Next Top AI Model.
Det här är för nära Göteborg för att jag ska känna att det är bekvämt. Men ja, okej, en ny AI-modell då. Utan Tyra Banks.
Ja, men det är ju ändå ett race som pågår. Det har det ju gjort länge. Och frågan är om inte Google står som i alla fall en runner-up till att ligga längst fram just nu. Jag tänker att vi ska dyka ner lite i vad som talar för det idag.
Mm. Det var ju nästan exakt 3 år sedan ChatGPT släpptes ut i verkligheten. Och då, där och då så utlöste ju detta en code red inne på Google. Man var extremt stressad över, oj, vad kommer det här för bolag? De visste ju att de fanns, men de visste inte riktigt vad de höll på det viset. Och plötsligt så såg det ut som att OpenAI skulle ta över det här AI-racet, vilket var ju lite pinsamt får man kanske säga, för då var det Sundar Pichai hade tagit över Google och sagt vi ska bli AI first.
Det tar han ju 2016.
Precis, och sen har det inte hänt så där jättemycket. Det kanske var på baksidan, men ingen skulle ju säga så här, men Google har verkligen blivit ett AI first company mellan 2016 och 2020. Det skulle ju ingen säga, rimligtvis.
Nej, och det är ju inte så att Google inte har haft verktygen eller liksom kunskapen inne på bolaget. GPT står ju för Transformers, som ju är en teknik som egentligen kom från Google från första början. Men de har ju haft en mer avvaktande inställning till att släppa liksom nya produkter, och i början så pratade man ju mycket om att det var av säkerhetsskäl, alltså kort efter att ChatGPT släpptes, att Google ville vara mer ansvarstagande.
Det är ju ett väldigt bra paketering för att vara långsam. Jag vet inte om jag har sett någon oerhörd ambition att vara så försiktig i så många andra segment nödvändigtvis. Men just det här, ja. Nej, men så kan man ju kalla det, åtminstone om man vill vara försiktig. De har ju haft flera grejer dock som har kommit ut. Först hade de någonting som heter Bard.
Det har jag nästan glömt. Ja. Att den hette Bard, deras chatbot.
Hela deras namngivning av produkter tål ju att funderas lite på. De har ju bytt namn och är väldigt, väldigt komplexa sätt att förklara grejer hela tiden. Men först var det ju Bard, och då var Gemini själva liksom tekniken under. Sen så tog de bort Bard, och så blev det Gemini helt och hållet. Ja, men allt det här har ju liksom blivit, de har ju legat lite efter ChatGPT. De har känt som att de har varit liksom på gång, liknande produkter, men framförallt i början så var de kändes som att de låg ganska långt efter. De var inte alls lika bra, de hade ju framförallt en lansering som var ganska pinsam när de svarade fel i demorna och sådana här.
Den typen, ja, när de lanserade Bard i Paris. Mm. Ja. Ja, men de har ju varit lite, kanske inte ens då ständiga tvåan egentligen, men om man tänker storleksmässigt så har det har ju ändå varit Google och OpenAI som man har jämfört oftast, och då är det ju OpenAI som har fått mest uppmärksamhet och flest användare för sin produkt. Men sen så kom ju nu Gemini 3 i slutet av november.
Det här är ju intressant, lite för att man läste i The Information tidigare den här veckan att ChatGPT nu har OpenAI har utlyst Code Red även dem. Det är liksom vi är full circle. Ja, det börjar med ett Code Red från Google, och nu är vi hela vägen runt på andra änden. Nu är det Code Red hos OpenAI, just för att Gemini 3 verkar vara så bra. Nu ska de till exempel då skjuta upp planerna att göra annonser i ChatGPT, för att de måste sätta alla resurser på att liksom få modellen
förbättra.
Ska bli bättre
modellen i ChatGPT. Ja, det är ju alltid lite i början när kort efter att ChatGPT hade släppts och alla liksom fick upp ögonen för så här, vad är en stor språkmodell, vad är en AI-modell och hur förbättras de här mellan varje släpp. Det var ju mycket liksom uppmärksamhet kring nya släpp av språkmodeller, framförallt där i början. Sen kommer det ju liksom modeller med så otroligt, alltså mellanrummen mellan varje släpp har ju liksom kortats ner och det har släppts många olika, det släpps så himla många olika versioner som innehåller då vissa förbättringar. Så det var ganska, jag tycker det känns som att det var ganska länge sedan ett sånt här typ av produktsläpp fick så stor uppmärksamhet, men det var ju verkligen rave reviews efter att Gemini 3 hade släppts.
Det kändes som ett större steg, jag håller med om det. Man kan ju kolla på de här topplistorna av olika slag. De är ju för en vanlig användare smått obegripliga. Det beror ju på exakt vad du ska göra, och sen så de flesta människorna är ju mer så här, ja men du vet, how many are there in this picture? Det är inget som kräver en sån jättemodell. Det är som vanliga sökningar. De flesta grejerna är så här, pizzeria nära mig.
Liksom. Men brukar du tänka på det? För om jag tänker på mitt eget, vi har ju ChatGPT Enterprise, så det är inte så att jag använder andra tjänster också, men primärt ChatGPT. Och då kan man ju välja mellan olika typer av modell. Och då vet man ju att så här, okay, men den här är optimerad för kanske det här syftet. Men jag hamnar ändå oftast att det är liksom GPT 5.1. Det är inte så att jag liksom reflekterar jättemycket över det, och ibland blir man ju mest bara förvirrad.
Nej, och ska man behöva komma ihåg det inför varje fråga? Jag tänker, ibland försökte jag istället att formulera frågan på ett sätt som jag tror att det här låter så komplext att den kommer trigga den här lite längre, som tar lite längre tid. Hoppas att det kommer bli så. Men att man liksom som en vanlig användare ska komma ihåg att ja, men 4O, den var bra på det, 5.0 var bra på den här, men om man ställer frågan så, då ska det vara 5.0. Mm. Det är ju en galen idé.
Ja.
Det, så, om man jämför dem med en vanlig sökmotor, man har ingen aning om vilken version av Google man googlar på.
Nej.
Man googlar bara, det, och så kommer det ju bli nu också. Så det här, ja, här är ju egentligen en slags intern grej för att liksom visa momentum för nya bolag. Mm. När man är marknadsledare som Google är i sök, då är det ingen som bryr sig överhuvudtaget. Nej. Hur det funkar på baksidan.
Men här så, när Gemini 3 kom då, så var det ju det var ju mycket snack om just hur den här modellen presterar sett till olika då benchmarks. Det har cirkulerat en hel del, och då såg man ju att den presterade bättre än både OpenAI's och Anthropics senaste modeller på väldigt många olika punkter då, bland annat vad gäller kunskap på liksom expertnivå och matteproblem och så bildgenerering. Och de här testerna är ju också lite så här vanskliga att försöka som en vanlig användare förstå och bry sig om. Men det görs ju inte bara liksom internt, utan det är också externa parter som gör de här testerna. Så det säger ju ändå någonting att, ja, att det var den här prestationen.
Nej, och det säger väl någonting om ett generellt momentum om så här, det kommer nya bolag. Det kommer DeepSeek exempelvis. När den kom upp på listan så här, okej, den funkar verkligen.
Ja.
Det är en kinesisk modell som vi inte har hört talas om tidigare, som plötsligt liksom gör entré på topplistan. Så där kan man ju se det. Men sen, det är ju oftast att man bara kollar igenom listan så här, ja, Gemini 3, ja, den går bättre än Gemini 2. och ja, ChatGPT 5.1, guess what? Den är bättre än 5.0. Man behöver inte gissa, liksom, den här listan är inte superrafflande, den här topplistan. Men det är klart att om man är i branschen, och för den är de har väldigt, väldigt specifika krav, som kanske den gemene personen som lyssnar på den här podden eller bara vanliga i yrkeslivet, du har nog inte det. Nej. Det är inte den typen av frågor som man jobbar med normalt sett. Mm. Men det finns ju sådana också, och då kanske det är så här, ja, men den här modellen är specialtrimmad för att göra just det här. Det finns ju exempelvis de som är bara duktiga på video och bara riktar in sig på det.
Och man ser ju ofta att de produkterna som ju är väldigt användarvänliga för den genomsnittliga användaren får mycket uppmärksamhet. Jag tänker så här, Sora 2 som ju kom också i höstas, och som, ja, folk började skapa jättemycket innehåll, och det var ju lite samma nu med Nano Banana Pro som
på tal om konstiga namngivningar.
Det här kom väl egentligen bara från att någon internt på Google hade liksom myntat det här och tyckte det var lite kul, och sen har det,
ja, jag vet inte riktigt om det är så marknadsföring funkar. Vi kallar det kött på bröd. Nej, vi kallar det en quarter pounder, inte kött på bröd.
Ja. Men det är alltså då bildgenereringsverktyget som då har Gemini 3 nu i botten. Ja. Och det tycker ju jag har varit en, alltså verkligen slående skillnad från hur det såg ut tidigare. Om man tittar på, ja, men det har ändå varit ganska enkelt att upptäcka att så här, ja, det här är en AI-genererad bild.
Mm.
Men med nya Nano Banana Pro, försöker bara säga det så många gånger som möjligt här, då alltså den har ju ändå lyckats, om du promptar in så här att bilden är tagen med en iPhone-kamera, ja, men det är väldigt, väldigt realistiskt. Mm. Så det syns ju ändå en tydlig uppgradering där.
Men alla har väl sett det här AI-glowet som andra har. Ja. Man ser lite för perfekt ut, man ser nästan plastisk ut på något vis. De har ju verkligen fixat ljussättningen på det här. Det ser ju mycket mer normalt ut. Alltså flera av de exemplen som jag sett skulle jag ju absolut blivit lurad på om jag inte hade någon kontext. Också för det grejer som här, det finns ingen anledning att tro att det inte skulle vara sant nödvändigtvis, för det är en odramatisk grej. Det blir mer så här, okej, det är någon kändis som gör någonting konstigt. Okej, då blir man lite så här, är det det eller inte? Men om det bara är så här, här är en vanlig person som spelar basket. Ja, det skulle väl kunna vara sant. Liksom.
Ja, det är en användning som inte är för att det är AI, utan det är bara en så helt normal användning.
Ja, men innan så kunde man säga så här, det där ser för perfekt. Ja. Så ingen som spelar basket ser ut så.
Och
sen
nu, basket.
Nej, men det är en sån, bara som ett odramatiskt exempel av någonting som sker på något vis. Men med den här nya modellen då är det ju så här, ah, jag vet inte om jag hade plockat det, om jag inte visste att det här var AI-genererat. Och det är ju både intressant och lite så creepy också. Samtidigt.
Men jag tycker det är väldigt, ja, men spännande hur just den här dynamiken ser ut att börja förändras. Om man tänker just på det här racet liksom mellan OpenAI och Google, och att Google nu 3 år efter ChatGPT släpptes till slut verkar ha liksom klättrat upp på den här toppen och förbi OpenAI just nu i alla fall. Och jag tycker det är intressant också vad vad är det som kan vara orsaken till att det här har hänt? Det tänker jag att vi ska prata lite mer om efter det här. Ja, men vi pratade om hur Google verkar ha, i alla fall just nu, tagit på sig ledartröjan inom AI-utvecklingen. Och frågar oss lite så här, varför, hur kommer det sig att det här händer just nu?
Mm. Det fanns ju ett specifikt tillfälle som man kommer ihåg. Det fanns även en svensk som deltog i det här berömda klippet också, vill jag minnas.
Ja, men vi pratar om att Google verkar ha tagit på sig ledartröjan inom AI-utvecklingen just nu i alla fall. Och undrar lite varför, hur det här kommer sig. Vad kan ligga bakom det här?
Mm. Och vad det är som överhuvudtaget kan vända ett företag så förhållandevis då snabbt från att de sa då som sagt att de skulle vara AI first. Men man hade ju åtminstone inte som konsument märkt säkert mycket vad är det som krävs för att ett sånt megastort företag som Google faktiskt ska kunna byta fokus, byta prioriteringar. Mm. Det är inte enkelt.
Nej, jag tänker att vi ska lyssna lite på det här.
Like recently I just had a big tiff inside the company because we had this list of what you're allowed to use to code and what you're not allowed to use to code. And the Gemini was on the no list.
You have to be pure. You can't.
I don't know, for like a bunch of really weird reasons that it would like boggled my mind that you know.
You couldn't vibe code on the Gemini code.
I mean, nobody would like enforce this rule, but there was this, you know, actual internal webpage for whatever historical reason. Somebody had put this, and I had a big fight with them. I cleared it up after a shockingly long period of time.
You escalated to your boss.
Oh, I definitely told Sundar about it.
I don't know if you remember, but you got super voting founder.
You are the boss.
You can do what you want. It's your company still.
du kanske kände igen den här rösten.
Det är en väldigt nasal.
Ja, det är alltså en av Googles medgrundare, Sergey Brin, som sitter i en soffa och förklarar här hur internt på Google så fick man liksom inte använda Gemini för att vibe-coda, och han blev väldigt upprörd över det och sa att liksom, han kan inte deal with these people. Eskalerade det här till Googles vd Sundar Pichai och krävde förändringar.
Är det inte skönt att även när man är vd på ett av världens största företag så har du alltid en chef? Ändå, Sergey Brin är ju inte ens chef egentligen, men på någon nivå säger han ju det ändå.
Ja.
Kommer in och säger åt Sundar att nu får han skärpa sig. Och också intressant att förändra att man ändå inte får använda sina egna produkter. I vanliga fall så pratar man ju startas mycket om dogfooding, att man måste använda sin egen produkt för det är först då man fattar hur den funkar. Och det här är precis motsatsen. Det är du får absolut inte använda den tjänsten som du håller på att bygga.
Men han återvände ju till Google ganska kort efter att ChatGPT släpptes, tror jag, då det var den här Code Red på bolaget och man liksom kraftsamlade och hade så här, hur ska vi lyckas komma i kapp det här? Så tog man tillbaka honom in i bolaget, och det som har liksom kommit ut under den här tiden är ju hur han har dels motsatt sig de här internpolitiken, de här reglerna, och han verkar ju ha uppfattat det lite som att det var hade blivit stelbent och att man inte kunde då röra sig lika snabbt för att man hade de här olika reglerna och begränsningarna.
Klassiskt storbolag egentligen. Alltså saker som man, en regel som vid något tillfälle kanske var logisk och sen så gradvis i takt med att man blir större och större blir mer och mer orimlig.
Mm.
Och sen i slut så hamnar du med, använd inte vår egen produkt. Vilket är ju kanske då en logisk konsekvens av någonting, men som inte, kanske inte var det som var avsett från början.
Mm. Och nu när Gemini 3 släpptes så har det också skrivits en del om att det kan ha varit till relativt stor del på grund av Sergey Brins återkomst då, att han gick in i founder mode, nämligen det här då liksom besattheten kring att man ska lyckas med produkten och liksom att fokusera allt på hur bolaget ska lyckas. Och han har ju också blivit mycket infört liksom striktare regler för att folk ska vara på plats och jobba och men verkligen verkar ha tweakat på en massa grejer internt på Google.
Det är ju inte helt enkelt att hitta som founder mode på ett företag med hundratusentals anställda.
Nej.
Nu antar jag att det här är ju liksom en litet subset. De flesta människorna på Google jobbar ju med samma sak som de jobbade med innan, såklart. Sälja annonser och så vidare.
Ja, och mycket handlar väl kanske bara om att dels vilken bild man ger utåt, såklart. Men också att det är en känsla av urgency inne på bolaget. Det kan ju göra mycket, bara det i sig.
Och en känsla av förändringar, till exempel då, att sökresultaten då med så här AI-mode och sånt. Det var ju länge sedan som det ändrades så mycket. Att du söker på något och du får en annan typ av svar än vad du fick tidigare. Det är ju, alltså i vilken annan kontext som helst skulle det vara superradikalt de senaste 10 åren. Det är klart att det har tillkommit nya saker, produktsök och så vidare. Men det vanliga, det första resultatet du får när du gör en vanlig Google-sökning har ju varit väldigt likt. På ganska mycket. De har haft några så här summaries och varit lite snack om det, hur de har kommit upp. Men nu är det ju en helt annan grej.
Man kan ju också gå över AI-mode som gör...
Precis, och det är ju, det menar jag, en sån radikal grej med huvudprodukten. Sen har ju Google alltid på att pyssla med lite så här konstiga projekt som man kanske har känt till eller inte känt till, och en som man känt till, de kanske aldrig använt dem. Men det här är ju huvudgrejen. Mm. Så det är också en sån sak, tänker jag, att bara Sergej Brin kan komma in och säga att nej, men det här är så viktigt, att lägg det här på liksom vår första sida. Det är så viktigt, det är den signalen måste skicka. Det är kanske en produktchef av något slag hade varit obenägen att göra, för att säga oj, oj, oj. Undrar om jag ställer till det för mig nu. Men Sergej Brin kan göra en sån sak.
Ja. Men sen så har ju Google också lite... Alltså om man tänker på just deras position, så tycker jag att en sak som också är intressant med just Gemini generellt är ju hur den här modellen också har tränats och vad som har använts.
Ja, det här är ett eget lax chip som man haft sedan innan man behövde ha dem av den här skälet. Som jag
och det man kan säga om dem är väl att de egentligen är specifikt...
Jag tror att de är specifikt utformade för att funka med Googles system. En grej tidigare, jag är inte säker på att det fortfarande stämmer, men förut när Google köpte företag, vilket de gjorde hela tiden, så det första man gjorde oftast var att liksom lägga ner produkten och sen koda om den igen på Googles liksom grundsystem, som då åtminstone hette Big Table, som är liksom sättet som Google funkar. Och om allting liksom funkar på samma vis, då kan du också göra då specialchip, för det finns en förutsägbarhet medan i hur du ska använda det. GPU då, som Nvidia gör, det är ju egentligen ett grafikkort ursprungligen och ska funka till lite vad du än hittar på många olika saker. Men om du vet förutsättningarna som Google då gör för att allting funkar på samma sätt, annars går det inte att få ett sånt företag att funka, så att säga, då kan man använda det här. Och det där har ju nästan ingen som har brytt sig om pre-AI.
Nej.
På något vis. Det har verkligen blivit en stor grej nu i att vi har åtminstone tillgång till en typ av chip. De är inte identiska, men de är uppenbarligen tillräckligt bra för att få till en väldigt bra modell i alla fall.
Ja, och nu så har ju också andra bolag, konkurrenter till Google, börjat intressera sig för det här, för att just också minska beroendet av Nvidia. Det var ju bara häromveckan som det kom uppgifter om att Meta då vill börja köpa den här typen av TPUer, och även Anthropic har varit intresserade av att använda det mer. Det fick ju Nvidias aktiekurs att falla och Googles att stiga ännu mer. Så det finns ju också en intressant position för dem utöver bara AI-modellerna här, tycker jag.
Ja, och även där, det här tycker jag är väl ett tecken på var den här chipmarknaden är på väg. Det är ju omöjligt att inte Microsoft, säkert Meta, säkert Apple sitter och bygger sina egna chip, så att man ska slippa det beroendet av Nvidia. Så kanske man inte kommer komma ifrån det helt och hållet, men att de inte skulle ha sina egna liksom chip projekt på gång, även om de är långa och komplexa, det förefaller väldigt osannolikt, givet då att man är så otroligt beroende av en enda part. Och många hade velat ha väsentligt mer än vad man får tilldelning av just nu. Då, hur löser man det? Ja, men då löser man kanske genom att utveckla det själv. Men det tar ju lång tid det här. Det som Nvidia har gjort är ju inte trivialt, så att även om man har den ambitionen så tar det ju många år innan man kommer fram till att faktiskt få fram den. Men det här är ju Googles TPU är väl ett exempel på, så det kommer att bli mer av den här varan, specifik hårdvara som gör den här typen av saker, att det blir en konkurrensfördel som det har blivit för Google i det här fallet.
Men vad tror du? Tror du att det här är bara ett tillfälligt övertag, eller tror du att det faktiskt skulle kunna hålla i sig? Nu, vi sa ju det tidigare, nu är det ju helt plötsligt Code Red inne på OpenAI istället.
Ja. Jag tycker det som talar mest för Google i det här fallet är att de har ju ingen prispress på något vis. De kan ju göra orimligt bra produkter till ett orimligt bra pris för att de har så himla mycket intäkter från andra ställen. man kan ju subventionera marknaden något enormt. Redan idag så betalar ju många för ChatGPT till exempel. Mm. ChatGPT förlorar ju otroliga mängder pengar på detta redan nu. Så de skulle ju egentligen, om de skulle accelerera det, behövt höja priserna och förhoppningsvis sänka kostnaderna samtidigt. Det kommer bli svårt, tror jag, att höja priserna jättemycket för den här typen av grejer, eftersom det finns motsvarande produkter som Googles Gemini som de kan sälja till ett underpris. Och det kan de göra för att liksom deras vanliga annonsverksamhet kan subventionera det. Här sitter ju OpenAI i en krånglig sits. De har ju inga andra intäkter.
Nej.
Alla intäkter som kommer från ett enda ställe. Här är det ju egentligen, det här liknar ju egentligen mindre ett AI-race och mer en så här traditionell, gud vad jobbigt det är att slåss mot företag som är så himla stora och rika. Det är ett jätteproblem i alla branscher, men nu ser man det även här.
Ja. Sen så finns det ju fortfarande osäkerheter. Alltså man tittar också på, sök är ju fortfarande Googles största intäktskälla, och den annonsmarknaden håller ju också på att förändras. Nu går väl det väldigt, väldigt långsamt. Men den marknadsandelen spås ju ändå gå ner, och att det börjar liksom synas nästa år ordentligt, är det ju vissa analytiker som säger. Och den också, det förändrade beteendet hos användarna, alltså hur man googlar eller hur man söker efter information, att man som det började ju pratas om så fort ChatGPT hade släppts, och den förändringen sker ju liksom inte på något sätt över en natt, men det har ju ändå börjat ske i liksom en betydligt större utsträckning, och det är ju såklart fortsatt ett problem om de inte lyckas
om de inte ställer om, visst. Men det här, Code Red antyder väl åtminstone att de förstår problemet.
Det är ju ändå lite kul när man tittar på, just för att Google har fått så mycket, att de verkligen har porträtterat som att de är i bakvattnet, och det har de ju varit. Men om man också tittar bara på så här, vad som har hänt under den här tiden, så är det ändå lite kul att så här, nu är Google helt plötsligt det hetaste.
Jag tror att jag har spott att Sundar Pichai skulle få spark, men det var nog kanske 1,5 år sedan, just för att jag tyckte att de var så långt efter, att det var orimligt att det gick så dåligt för dem, givet förutsättningarna som de hade. De borde kunna vara bäst, fast de var så himla långt efteråt. Men där, han är ju A, uppenbarligen inte fått sparken, och B, då läst min analys och tagit till sig av budskapet. Det är den enda rimliga förklaringen. Ja. Och skärpt sig. Så att,
Vi får se hur länge det här håller i sig. Det kanske bara är tills nästa, när OpenAI är klar med sin Code Red och släpper en ny modell. Vi får se.
Då blir det Code Blood Red igen.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans repris. Jag vet att du har sett om den här serien nyligen, eller hur?
Ja, jag tyckte att det var dags nu. Efter ett litet uppehåll så kändes det rimligt att återvända till den här otroliga serien Succession.
Vi pratar om Succession, en av mina absolut favoritserier.
Du går ju ofta runt, man ser ofta dig i möten med den här Waystar-tröjan som du har köpt.
Waystar Royco-tröjan, för att jag är en sån superfan av det här. Och jag tror att alla som har sett den här serien, vilket säkert många som lyssnar på det här, har minns den här scenen specifikt. Check it. Born on the north bank, king of the east side, 50 years strong, now he's rolling in a sick ride, handmade suits, raking in loot, five-star general, y'all best salute, yo, bitches be no. Mad, but the king is no. 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 NWA.
I mean, it is burning my eyes, but I cannot look away.
Man mår inte så bra när man lyssnar på det här klippet.
Det här är då Kendall Roy som rappar till sin pappa Logan Roy. Ingen verkar tycka att det här är bra. Men i veckan så fångades nämligen ett klipp som jag tyckte hade en väldigt liknande energi. Det där. Jag fick en Succession flashback på ett bra sätt. Det kommer från en fest i San Francisco. Och där får plötsligt en tech bro få lite feeling. Och tänker, nu är det läge för rap. Och han bestämmer sig för att freestyla. Jag tänkte, givet att ni precis har hört det här, så får ni ändå höra, hur ser det ut i Silicon Valley? Hur pågår det på de här festerna? Ni kan lyssna på det här klippet, så kan ni få jämföra själva. In straight up San Francisco, it's like you're on a trip. You got the rip when you hanging out with the rune, like you high on the mushrooms. What? Cause this is what we do, it's the love. It's a gift straight up from the God above. When you hanging with your friends at the Amador Club, right? En likhet mellan de här klippen är de här väldigt nervösa skratten i bakgrunden. Säger någonting om kvalitet. High of the mushrooms. När man hör sånt här så blir jag, ibland kan man ju fundera, varför flyttade det någonsin från Silicon Valley? Men när jag hör det här så kan jag känna, det kanske var bra att jag gjorde det ändå.
Vi väntar bara till nästa vecka så har vi sett ett klipp från någon founders house där någon kliver upp och kör en freestyle.
Åh, herregud.
Det här svenska.
Det här är ill-advised. Det spelar ingen roll hur mycket feeling man får, vill jag påstå. Det här är sällan en bra idé. Men det är oerhört god underhållning. Såväl i Succession, såväl som i Silicon Valley. Så att, vi tycker det här var värt att utse som veckans repris. Sveriges minst pålitliga bokklubb är tillbaka. Tech Briefs bokklubb. Och som, precis som med de andra bokklubbarna som finns i världen, så är det bara en person som har läst boken.
Vi var ju duktiga på det här ett tag. Men nu har vi liksom förslappat oss. Du har ju läst boken då. Det är ju jag som inte har gjort det den här veckan.
Men du är inte ensam i bokklubben om att göra det, kan man säga. Den här gången så har jag läst en bok som heter Enshittification av Cory Doctorow, som är en journalist och en aktivist, får man väl kalla. Jag måste börja med att spela upp ett litet klipp från ett nyhetsprogram som går till väldigt stora längder om att inte säga vad boken heter. Och det har egentligen ingenting med det att göra, men det var så roligt att jag tog en att ta med den.
Today's show with the acclaimed writer and tech activist Cory Doctorow. 3 years ago, he coined a term to describe how online platforms like Facebook degrade over time as platform owners seek to maximize profit. The phrase Doctorow came up with went viral, but due to FCC rules, we can't say it on the air. We'll just call it an bleepification. The bleep is covering a word that rhymes with hit.
Gud, att den här censuren i amerikansk tv fortfarande lever kvar år 2025.
Ja, det här känns ju ganska harmlöst i det stora hela, ja. Men tydligen inte. Men då, enshittification är det, och vi kan fortsätta klippet då när Doctorow faktiskt får komma in, så kan han förklara lite vad är det han menar med det här.
This characteristic pattern of decay in platforms where first they're good to their end users, they find a way to lock those users in, and once it's hard for the users to leave, they can make things worse for those end users to tempt in business customers. Those business customers also get locked to the platform, and so then things are made bad for them too, because they can't readily depart, and eventually you end up with a platform where all the value has been harvested by shareholders and executives, and there's just kind of a mingy homeopathic residue of value left behind for the platform users.
Han är ju lite snäll här nu mot FCC-reglerna, för att i boken så beskriver han det i tre steg som är mycket tydligare. Mm-hmm. Steg ett, en internettjänst av något slag är good to users. Folk tycker det är kul, man använder tjänsten. Gud vilken bra tjänst, fantastiskt hittat den här. Steg två, den är good to business customers. Annonsörer kommer in.
Man börjar förstå hur man ska kapitalisera.
Precis.
På det här.
Man superserve de här annonsörerna. Nu kan du nå alla de här människorna, det är jättebra. Och sen steg tre, a giant pile of shit. Allting går åt helvete. Detta kan då Doctorow inte säga enligt FCC på den här tv-programmet som vi tog. Men det kan vi säga i teknik.
Men när man har de här tre stegen så är det ju ändå, man kan ju liksom själv, man börjar själv tänka på flera tjänster automatiskt. Ett exempel apropå det vi har pratat om tidigare, men Google har väl ändå ett rätt tydligt exempel på det här. Om man tänker på hur det var från början, i liksom att det var en sökmotor som revolutionerade hur vi hittar information, och sen att det successivt har ju blivit stökigare och stökigare om man ser till liksom användarupplevelsen, för att man har sprängt in annonser på det här sättet, och liksom det stör användarupplevelsen, men det är ju en extremt bra affär för Google.
Och väldigt svårt att urskilja exakt när det här hände. Det sker gradvis. Ja. Samma sak hände på Facebook i början. Jättekul, jag kan hitta mina vänner, jag kan se vad de håller på med. Gradvis jättebra för annonsörer, de kan hitta alla sina kunder och så vidare. Och sen ett tag så måste man, vi måste betala mer pengar för att det här ska vara klart. Jag måste boosta mina egna poster för att någon ska se dem, för nu kommer det bara upp massa andra grejer. Och sen, men då är man liksom inlåst, och då kan man inte riktigt komma ur de här tjänsterna.
Den kanske snabbaste förändringen, den snabbaste enshittificationen som jag tänker på är ju X. Där blev det så himla tydligt för att det gick så otroligt snabbt. Allt var inte perfekt när det var Twitter, men det har ju ändå blivit en otroligt mycket stökigare tjänst efter att Musk tog över.
Ja, och Doctorow har då en ganska lång bok över 300 sidor där han går igenom många då exempel på när den här typen av process brukar hända.
Ja, för nu pratar vi ju egentligen framförallt om liksom, sociala mediebolag, men det är ju inte bara kopplat till den typen av
Nej, egentligen inte, utan alla egentligen teknikbolag menar att många passerar igenom de här faserna och att det blir gradvis sämre. Mm. Det är väl det som är hans exempel. Internet blir gradvis sämre, vilket är synd, för det hade det inte behövt vara. Han har ett exempel då på till exempel Epson, det här printerbolaget som gör skrivare. Mm. Man kan inte använda tredjepartsbläck i flera av dem, för de har något speciellt chip som gör att chippet i bläckpatronen måste matcha med skrivaren, annars funkar det inte. Det är ju en helt påhittad grej.
Väldigt techig referens.
Ja, men det är sant. Men om du sitter med en sån skrivare så är det ju irriterande att säga, kan jag inte bara köpa vilken bläckpatron som helst? Nej, utan de har medvetet gjort det. Men så hade han då som ett exempel i boken att under covid så var det så svårt att få fram sina egna bläckpatroner att de motvilligt var tvungna att berätta för kunderna hur man stängde av det här chippet så att man kunde använda vilken som helst. Så ibland så löser det sig ändå. Det här var ju då dock... Det krävdes en global pandemi för att vi skulle hamna där.
Ja, men det är väl också ett beteende i att man, som gör att man som användare eller ja, kund börjar märka att hur företagen vill tjäna pengar. Mm. Alltså att den här sömlösa, att liksom, det finns någon slags friktion mellan liksom, din upplevelse och det du betalar för. Och att du själv börjar liksom, fundera över det här eller märka det här.
Och du själv har också investerat mycket tid, ibland har du investerat pengar. I fallet med Facebook så har du kanske då lagt till alla dina vänner, du är där, ska du få alla dem att flytta sig. Det kanske går teoretiskt, men i praktiken kommer det vara ganska svårt. I fallet med
man är inlåst lite på
något vis, för åtminstone i tid. Mm. I skrivarens fall, så du kanske har köpt en skrivare för 2000 spänn och då sen du kan du köpa en ny skrivare. Okej, fast det vill jag nog inte, för nu har jag precis lagt 2000 spänn på den här skriven, så då är jag liksom inlåst av det skälet. Det går, så det är mer så här, teoretiskt sett så går det, men i praktiken så är det ganska svårt och de flesta människorna stannar kvar ändå. Och det gör då att, men då... För det vanliga argumentet skulle vara så här, men om du inte gillar tjänsten så sluta använda dem. Men det är inte alltid riktigt så enkelt i praktiken.
Mm. Nej, och särskilt inte när det är en tjänst som också är så pass stor och som också, det handlar inte bara om en, alltså en skrivare är ett bra exempel, men då är ju i andra vågskålen när man tänker på sociala medier och så, då är det ju kanske att gå mer off the grid, och det är också en kanske för stor uppoffring snarare än att acceptera att det är, helt plötsligt är väldigt mycket annonser på Instagram.
Ja. Det finns även exempel då på bra saker som har kommit av det här, som att liksom, när man är på fel sida av the enshitification. Man blir enshitified, så att säga, nedskitet av ett annat företag. Ett exempel då är fast.com, som är då ett sätt som testar hur snabb din internet kommer. Det är som bredbandskollen. Fast typ så. Den gjordes av Netflix. Och Netflix skapade den för att kunna bevisa att så här, det är inte Netflix som är långsamt. Det är din internetleverantör som är kass. Och du borde ringa till Verizon eller AT&T och klaga på dem och säga varför har ni så dåligt nät? Det är inte Netflix fel. Så då byggde de den här tjänsten bara för att kunna bevisa så här, var ligger problemet egentligen? Ett exempel, för de blev då, tyckte de, en shitified av telekombolagen mot tvungen att liksom ha någon slags motgrej. Så det är ett intressant exempel.
Tänker också på, bara spontant, nu är det ju här debatterat hur bra eller dåligt det här faktiskt är för folks skuldsättning. Men jag tänker också på liksom jämförelsesajter för lån och så vidare. Alla den typen av tjänster också kommit från att andra bolag inte kanske har varit transparenta, eller att man har haft... vissa villkor då som gör att ett annat bolag kommer att se att så här, men här kan vi faktiskt liksom ge kunderna annan typ av information, eller man kan liksom slå an till den här frustrationen som kan finnas.
Ja, men det finns ett svenskt exempel på detta nyligen. Om man tar en svensk bankaktör, Avanza, som traditionellt sett var liksom en uppstickarbank som gick ju emot Handelsbanken, Nordea, SEB. Vi är inte som dem, vi är en annan typ av plattform. Nu är ju de jättestora. De är inte lika stora som de bankerna just nämnde, men i den här kategorin så är de ju superstora. Och i veckan då så tyckte jag att det här var ett exempel. De ändrade sin courtageklass. Courtage är bara ett fint sätt att säga avgift för att handla aktier. Och då lanserar de med buller och bång. Nu kan du ändra din courtageklass varje dag, alltså flera gånger per dag. Mm. Vilket man då omedelbart tänker, varför A, kunde man inte göra det från början? Och sen så alla kunde direkt sa då, varför är inte det här automatiskt? Varför ska man hålla på att ställa in det här manuellt?
Det låter ju väldigt mäckigt att behöva gå in och göra det själv.
Ja, för det olika courtageklasser är då olika lönsamma beroende på hur stor affär du gör. Om du handlar en aktie för 500 spänn så är en, då kanske du har en typ av courtageklass. Handlar du för 10 000 så är det en annan. Men det orkar man inte tänka på. Och då tar man ett exempel till typ Montrose.
Och då kanske i och med att folk inte gör ett aktivt val så kan ju det också gynna, tänker då, Avanza.
Precis, det gynnar dem. Men där har ju de blivit lite stela själva. Mm. Och det är det som händer. De var good to users i början och sen så gradvis så tappar man lite det. Och då krävs det liksom en ny aktör som exempelvis då Montrose som har kommit in som har ett annat sätt att hantera det. Och då kan det bli ett sätt för dem att komma in på marknaden och säga, ja men ni vet det här som är så otroligt irriterande här hos konkurrenten. Vi gör på ett annat vis. Och det var precis så Avanza gjorde från början. Så att även om man har börjat på det viset så kan man lite hamna i den här
fällan
själv.
Där ser man ju också så här, även hur Klarna liksom har utmanats tidigare liksom kring betalningar och skulle göra det lättare och bättre. Och sen så var det ju så här några för detta Klarna-anställda som till exempel då startade Anyfin och som också då gjorde en poäng av att ja, men har du köpt en massa grejer på faktura, här kan du samla så kan du få bättre. Alltså det finns ju en sån där trappa verkligen.
Så är det. Och i viss mån så är det att det är så utveckling sker. Det är en bra sak. Men det är också det är en fascinerande observation som Cory Doctorow gör, tycker jag. Att det går igenom de här faserna och att han har så väldigt många exempel. Han har oändligt många exempel, ska jag säga. Själva undertiteln på boken heter ju Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It. Och man kan väl konstatera efter att ha läst den här boken att det är väldigt, väldigt mycket fokus på den första delen. Det vill säga Why Everything Suddenly Got Worse och väldigt lite på vad ska vi göra åt det. I princip så skulle man nog kunna klippt 100 sidor från den här boken där han egentligen bara går igenom allt dåligt som han tycker att techbolag har gjort de senaste 20 åren. Och det är mycket. Han har mycket synpunkter. Ja. Och det kanske man inte, det kanske inte hade direkt med den här incitification-tesen att göra. Men det finns skäl till varför har vi hamnat där vi hamnat, så att säga.
Ja, och sen kan man ju ställa sig frågan, är det här någonting man medvetet gör eller är det här bara liksom... Jag vet inte. Kapitalism är bara en naturlig utveckling av när bolag behöver också förnya sig själva och hitta nya sätt att tjäna pengar.
Han tar upp det också, för det är en tydligen vanlig kritik som man får. Man säger såhär, oh, boohoo, kapitalism. Så han tar upp det, men han menar väl på att det här är en annan typ av version, men visst, det är ju en konsekvens av kapitalism. Ja. Så är det, såklart. Ett intressant sak då om som vi var lite inne på, att varför stannar man då kvar på de här tjänsterna om de då är så dåliga, så att säga. Det är något som man kallar för switching costs. Mm-hmm. Så vi pratade om det i podden tidigare, men det är ungefär det som vi var inne på tidigare, det vill säga att det är jobbigt att byta grejer om du inte vill. Det är jobbigt att så här, du har committat till en serie på Netflix och så ska du byta till en annan tjänst och kolla på Prime Video istället. Då har du inte de serierna som du brukar titta på längre. Det är lite jobbigt, inte jättejobbigt, men det är
men
lite
den här
jobbigt.
Friktionen är för stor för att man ska orka ta sig igenom det.
Och där han har lite då förslag angående då undertiteln, hur man ska göra åt det. Han har några förslag på hur man ska kunna fixa det också. Det ena är då interoperabilitet som är ett väldigt...
ett otroligt ord.
Exakt, bra t-shirt-tryck. I princip att saker och ting ska funka med varandra. Det handlar ju om liksom öppna standarder och så vidare. Du ska kunna ta med din data från X när du slutar koppla in den i Blue Sky och så ska allting kunna följa med. Så funkar det inte idag, men i teorin skulle du kunna göra det. Han har också ett förslag som är the right to exit, som inte heller finns egentligen, men att det borde vara liksom en lagstiftad rättighet. För mycket av det som man driver är så här, det här borde vara lagstiftat. Det är att man ska kunna sluta på någonting och ta med sig allting. Ta med ditt pick och pack datamässigt och gå.
Och bara egentligen plugga in någon annanstans så ska
ja,
det funka
eller
lika bra.
Åtminstone ha ägaren själv. Så han har några förslag, men det är ganska lite av den varan. Och det är ganska lite som man, när man läser boken, känner att det här kan ju inte jag göra någonting åt. Det här är ett fall för liksom amerikanska och europeiska kanske lagstiftare.
Ja, där tänker jag att det har hänt ju ändå en del om man åtminstone tittar på Europa och delvis även Storbritannien, alltså med de här stora lagpaketen som har kommit med DMA och DSA, att man ändå har mycket mer fokus från lagstiftarna på användare.
Han verkar ha varit med och till och med lobbat lite i de här frågorna då, som den semi-aktivist som han är. Han tar upp det och det stämmer ju att det liksom går åt den riktningen. Men det är klart att det här är ju lagpaket som berör de största bolagen.
Ja.
Kanske inte alla då exempelvis.
Nej, och sen är ju frågan hur stor skillnad det verkligen gör och att det kanske snarare skulle behöva vara någonting i USA som på riktigt påverkar de här företagen om man vill minska gentrification.
Så är det. Men all in all, bra bok. Framförallt en väldigt rolig ton.
Ja.
Han är väldigt arg. Det gillar jag. Jag tyckte han, det är en väldigt, han har en väldigt rolig ton. Det är inte liksom ett uppradande av fakta och sen, liksom, och sen så kommer det liksom en annan ut på slutet, utan han är förbannad i under 315 sidor.
Ja, exakt.
Och det är ganska kul.
Ja.
Kul att läsa. Han är en duktig skribent och han har verkligen hittat någonting. Men jag kanske kunde tänkt, vi kunde kanske skippat 100 sidor. Techbolagen är så dåliga i mitten där någonstans. Men man kan inte
men känner du att du har fått med dig några då tips på hur man kan, kommer du använda något av de här tipsen?
Inte för vad man kan göra själv, men däremot var det många, han är duktig på att kontextualisera så många olika exempel på så många olika fronter, vilket företag han än tar upp kan
man börjar se också olika mönster.
Allting har blivit enshittified på något vis, och det har han varit väldigt duktig på. Så att, nej, men all in all, jag ska nog rekommendera Enshittification, denna bok av Cory Doctorow. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent är Tove Leffler och vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från CBS 60 Minutes, Democracy Now, TikTok-kontorna Farouk Ramzan och Calabasas Wings samt kontot Grow på Instagram. Vi är tillbaka redan på måndag. Då svarar vi på om det finns en övertro på AI-rekrytering.